Välkomna till Hockeystudions podd, och idag ska vi dissekera Djurgården, SM-finalisten Djurgården. Och vi hälsar General Manager Joakim Eriksson välkommen till mikrofonen.
Ja, tack så mycket.
Inleder jag alltid att vara lite myspysig här. Hur har sommaren varit för Joakim?
Den har varit väldigt bra, måste jag säga. Kanske den bästa sommaren som jag tillträdde, sett till balansen i livet och hitta en möjlighet att checka ut lite från jobb under några veckor och umgås med familjen och hämta lite energi. Så att, det har varit en bra sommar.
Är det på grund av att ni gick så bra förra säsongen att du har något typ av reservkapital att ta av? Eller att ni har byggt upp någonting nytt och nu kan ni lite luta tillbaka?
Borde vara tvärtom egentligen. Vi befann oss ju i och med att finalspelare höll på rekordlång så inkräktade den ju in i nästa säsong och på den uppstart. Så att maj månad, eller månadslut april, början på maj var jag extremt intensiv. Däremot så tack vare att vi har en ganska stor kontinuitet i vår ledarstab och i vårt ledarteam och att jag och Tobbe har jobbat ett år tillsammans nu, så kunde vi ganska snabbt sätta den nya säsongen på plats och någonstans från andra veckan i juni så var det bitvis lite lugnare. Sen blir man ju emellanåt lite överraskad, inte överraskad, men man blir ju varsom om vissa signingar nära deadline, så nära olika datum. Den 14 juni signade Jakob Lilja bland annat i NHL, så då får man ju igen reagera. Befann mig då just då på semester i Florida, så man fick jobba lite där borta. Men det löste sig ganska smidigt och fort i och med att Patrik Berglund bestämde sig för att stanna i Sverige och spela för Djurgården, så kunde jag återgå till semestern ganska fort.
Vi ska prata extremt noggrant och ha fokus på hur du och Djurgården har byggt laget kommande säsong. Men vi ska stanna lite här med Joakim Eriksson här. Och våra karriärer har lite gått parallellt. Jag minns dig som att du var en av de sista som spelade med träklubbor i svensk hockey. Vad var det som gjorde att du liksom vägrade släppa de här klubborna?
Nej, det är att trä har en överlägsen känsla kontra komposit. Till slut så var det svårare att få ta på träklubbor än kompositklubbor, så man fick modernisera sig. På slutet var det jag, Jonas Jonsson och Fredrik Öberg som åkte omkring och morsade vid teckningscirkeln och konstaterade att vi var de tre sista musketörerna.
Stefan Hellqvist också, kan
han
ha varit med länge?
Ja, jag tror att han lyckades sluta där innan okay. Vi tre härjade. Så att, jag kommer ihåg det, vi var få. Och det var centrar.
Just det. Men du var med på en hockeycamp förra veckan.
Ja.
Har du ett parti träklubbor då som du kan ta fram? Eller har du tvingats nu gå över till den moderna plastklubban?
Ja, jag gick över till den moderna kompositklubban mina sista, vad blir det? 6-7 år. Så att jag använder komposit idag när jag är på isen med mina söner och deras hockeylag.
Men blev inte skotten enormt bättre med den här nya klubban? Eller tyckte du att du tappade spelkänslan lite?
Nej, skotten blev absolut bättre. Sen blir känslan i passningsmottagningar och passningar sämre, och det vågar jag fortfarande påstå att det är en sämre känsla och kräver mer av passningsläggare och passningsmottagare. Så att det var lite ge och ta. Jag hade ju inte världens bästa skott, så det har varit i alla fall något marginellt bättre när jag gick över till komposit.
Och det som sticker ut med det också är att du valde att satsa på en hockeykarriär, en fin hockeykarriär, men också en civil karriär. Berätta vad du har för utbildning och på vilket institut du har genomfört den här utbildningen.
Ja, jag vill egentligen aldrig satsa på en civil karriär. Däremot så fullföljde jag ju universitetsstudier på Handelshögskolan i Stockholm. Ekonomistudier för att vara exakt. Och efter lång och mödosam låg studietakt så lyckades jag kvittera ut en magisterexamen. Det tog 8 år. Så att det var väl någon form av rekord i långsam fart på Handelshögskolan. Men jag lyckades till slut få ut en examen när jag var 27 år gammal, och mycket av det som jag läste där under senare år bygger jag väl i viss mån mitt eget ledarskap på idag. Jag hade ju då ämnesinriktningen organisation och ledarskap, så att det fanns en hel del smått och gott som man plockade upp under de åren som präglar ens tankesätt och ens synsätt idag.
Hur många är det i den elithockeyfamiljen som där du ingår som har fullgått en handelshögskoleutbildning under karriären som du gjorde också?
Handelshögskolan i Stockholm är bara jag. Universitetsutbildningar är ytterst få.
Vad säger du om det då? Det var dit jag försökte komma.
Ja, Förr var det vanligare om man någonstans tar brytpunkten slutet på 90-tal. Då var ju ändå proffsidrotten eller proffsishockeyn på här sidan i Sverige var ju fortfarande semiprofessionell. Många jobbade, många studerade vid sidan om ishockeyn och en hel del av träningen bedrevs ju eftermiddagstid, kvällstid. Där någonstans mitten på 90-tal, slutet 90-tal så blev ju hela ligan professionell. All träning bedrevs mycket mer, mycket oftare på dagarna och förlas ju på tider när man tyckte att det var fysiologiskt mycket bättre, och det vill säga för förmiddagar. Längre återhämtningstid till nästa träningspass och också en bättre balans sett till träning och vila, att inte hålla på med några andra yrken. Så därifrån har det ju, vågat påstå att jag tror inte att du får ihop två händer fulla med olika namn. Alltså mindre än 10 spelare som har tagit en magisterexamen på universitetsnivå.
Så hade du spelat hockey nu och idag så hade du inte lyckats få en handelshögskoleutbildning?
Nej, det är mer eller mindre omöjligt, vågar jag påstå. Jonathan Davidsson kom in för 2 år sedan på handelshögskolan här i Stockholm. Han hade superfina betyg, men var ju tvungen att tacka nej. Konstaterade ganska snabbt att han inte kunde hitta en kombination. Och just handelshögskolan här i Stockholm är ju ganska krävande studietaktsmässigt och är också ganska fortfarande konservativa sett till den situation att man inte erbjuder någon speciell gräddfil för spelare som kommer, eller för studenter som kommer in med särskilda meriter, utan man kan komma in på handels med särskilda meriter från idrott, men sen någonstans så förväntas man prioritera studierna och inte sin idrott.
Och leverera kan jag gissa också.
Ja.
Du, i en intervju 2007, vi träffades i Linköping, du och jag, spelade ju för Linköping där under några säsonger, så sa du att du ville bli sportchef och du måste ju ha nått till det målet. Och hade du sådana tankar när du spelade där under Hellberg och Hemlin att men jag vill gärna jobba, ha samma jobb som dem?
Ja och nej. Jag sa det, och jag sa det under ganska många år, att jag absolut kunde tänka mig att jobba vidare med ishockey efter ishockeyn. Och då var väl sportchef det jag närmast tänkte på, alternativt tränare. Sen när jag väl slutade spela för 4-5 år sedan så var det väl inte lika givet att det beslutet skulle komma. Vi fick våra första barn 2005 och sen hade vi ytterligare som föddes 07 och 10. Och i takt med att man får familj så får man ju också lite andra tankar och funderingar och värderingar. Och idrottsvärlden, ett tränarjobb eller ett sportchefsjobb tar ju väldigt mycket tid och kraft och engagemang i anspråk, och då var det inte givet att jag skulle välja just den vägen efter min spelarkarriär där och då. Men efter en hel del betänketid så kvarstod ju så att säga lusten och passionen för att jobba som sportchef, och jag tackade ja till det erbjudandet med ett halvt godkännande från min fru.
Okej, ja, det är ett tufft jobb. Jag har träffat många sportchefer genom åren. Jag märker att första åren, ganska glada ansikten, de ser med tillförsikt och framtidstro på jobbet. Sen så går tiden och märker jag lite hur på något sätt ett slitet anlete börjar komma fram. Man märker att det tär med det, att skruva billigbokhyllor, ta hand om nya spelare, kunna juridiken, stå till svars mot supportrar och sådär. Vad gör du för att inte bli utbränd?
Det jag tror sliter mest på sportchefen, nu generaliserar jag och jag kan ju inte gå in i varje enskild persons sinne och förstå vad det är som påverkar dem. Men jag vågar tro att det är egentligen ansvaret och pressen som är det mest slitsamma. Och liksom att hela tiden stå till svars för resultaten, för du är ytterst ansvarig gentemot fans och samarbetspartners och följare, och även indirekt av din egen styrelse och din egen interna organisation. Det tror jag är det mest tuffaste och mest slitsamma, därför att det är en fantastisk idrott vi håller på med och det engagerar och passionerar människorna. Men engagemang och passionen kan ju också i tider när det går sämre ta sig de mest extrema uttryck. Och det är saker som stressar och pressar. För min egen del så är det väl ändå en trygghet att veta att jag har andra saker som jag kan... Jag har en utbildning att falla tillbaka på. Jag kan jobba med andra typer av arbeten än att jobba med ishockey fortfarande. Även om jag är 43 år gammal och ännu inte har prövat så har jag erbjudandet, kontaktnätverk, att det finns annat att falla tillbaka på. Och just det tror jag är ganska viktigt att man har det förhållningssättet. Att det inte bara är ishockey man kan tänka sig att jobba med. Eller det är bara ishockey som är allt i ens liv. För då blir det ju väldigt personligt knuten till en anställning och till din tjänst. Och då riskerar du ju ännu mer att må dåligt i tiden när du blir utmanad.
Men du sticker ut lite bland de kontakter jag har. Jag pratar ju med samtliga sportchefer och har gjort det väldigt många år. Du har nog den som tar längst tid på dig att svara. Det var, kan vara kanske något personligt på mig, vad vet jag. Men jag kan gissa också det att göra med att du har någon typ av avstånd till ett jobb för att inte bli bara gå in en torktumlare och hamna i någon typ av utbrändhet där du ska finnas tillgänglig och allting. Eller har jag rätt? Eller hur, vad är det som gör att du är lite mer långsammare i din kommunikation?
Jo, men du har väl rätt i det antagandet. Jag tror att frågar även agenter så är de emellanåt frustrerade över att kanske min tillgänglighet inte alltid är omedelbar. Samtidigt så det är svårt att helt i det här jobbet avskärmas och bli en 8-5 kille eller 8-6. Utan du tvingas ju ändå i viss mån utifrån hur omgivningen och är runt omkring dig att vara i viss mån uppkopplad på andra timmar under dygnet. Så att jag är väl någon form av hybrid där. Om du frågar min fru och min familj så tycker ju de att jag är alldeles för påkopplad och alldeles för mycket uppkopplad i min telefon och min dator under dygnets alla timmar. Jämför mig med en del av mina kollegor i andra klubbar så kanske jag är mindre uppkopplad och har förmågan att ändå ha en viss närvaro här var och i hemmalivet under de dygnets timmar när barnen är vakna.
Ja, familjen är viktig och jag tycker du är rätt, för att mår du bra som far och man och privatperson så tror jag att du kommer leverera inom hockeyn också. Innan vi går in och nördar ner oss i truppen, lagbygget och allting så måste jag ändå liksom dra upp någon typ av hockeynostalgi. Du är ju släkt med en av mina barndomsidoler, Glenn Johansson.
Ja, Glenn lever ju tyvärr inte längre, men det var min morbror och också min gudfar. Så att han var en stor idol för mig när jag växte upp.
Vilka handleder?
Ja, verkligen. Man har försökt att tävla med de där handlederna hela sitt liv och faller kort.
Ja. Vad lärde makalös. Han dig då?
Egentligen, jag tror att unga spelare präglas ju mycket av dem som de har som idoler och följer. Man präglas av den omgivning och den kultur som man växer upp i. Så vad jag blev som hockeyspelare var ju att utnyttja mitt spelsinne och min spelförståelse där Glenn var fantastisk. Glenn hade ju mycket bättre och finare skridskoåkning än vad jag hade och även ett bättre skott. Men just hans playmaking och hans spelförståelse var ju någonting jag satt och tittade mycket på när jag var liten och tog med mig mitt eget spel. Så det var den största inputen han haft
på mig. Men kan man träna upp spelförståelse eller finns det bara en viss volym av spelförståelse i varje kropp?
Spelförståelse kan du absolut träna. Och där har vi väl en utmaning inom alla idrotter i Sverige. Men i hockeyn har ju i synnerhet en utmaning i att i alla fall i Storstockholm så blir ju många spelare alldeles för tidigt ensportiga. En bra sätt att utveckla din spelförståelse är att hålla på med många olika idrotter. Få olika infallsvinklar på taktiker och hur man ska utöva en idrott. Oavsett om den är individuell eller om det är som lag och grupp betraktat. Och en annan del av en spelförståelse är ju faktiskt att se mycket idrott i olika former. Och där tycker jag ju, där är min uppfattning att som samhället är idag så tittar unga människor idag mycket mindre på sport. De utövar generellt sett spontanmässigt i fritiden mycket mindre sport. Och även så allt tidigare så håller man på med endast en sport istället för flera. Därigenom så blir spelförståelseutvecklingen lidande.
Du har ju tre barn nu som är mellan 10-15 år om jag tolkar rätt ungefär. Vad hjälper de med att de är multisportskunniga? Eller hur kan du göra där då för att de inte ska fastna i storstadsfällan? Nu bor du utanför Södertälje som jag, så du kan vara lite lugnare med skjutsningar och sådär.
Ja, jag bor i Nykvarn strax utanför Södertälje. Där är också, det är klart att mina barn har sett mig spela hockey sin uppväxt. De är 14, 12 och 9. En son, dotterson så att säga, den ordningen. De har ju sett mig spela hockey, de ser mig jobba med ishockey, så sönerna har ju av naturliga skäl kanske valt att spela ishockey. Sen har de hållit på även då med fotboll och innebandy som är nära till hands i Nykvarn, lätt tillgänglig. Min fru är gympalärare, så idrott faller sig naturligt i vår familj. Då blir det ju lätt att barnen håller på med samma saker som ens föräldrar har som intresse. Att de sen har velat hålla på med flera sporter är ingenting jag har begränsat.
Nej. Låter vettigt och sunt. Vi går över till lite mer det som sker på isen och det som intresserar många supportrar till Djurgården och lagbygget då. På nyförvärvssidan har du alltså värvat Marcus Högström, Tom Vandell, Anton Hedman, Kalle Östman, Mikael Haga, Niklas Svedberg, Patrik Berglund då. Och du har tappat gedigna spelare, många namnkunniga spelare. Daniel Bodin, Alexander Urbom, Marcus Davidsson, Olle Alsing, Emil Benström, Rångberg och Tenuel. Vi får se vad som händer med framtiden. Adam Reideborn, Dick Axelsson, Jakob Lilja, Petri Virtanen, Tobias Björnfot. Ja, det är ju samma sak där. Det kan väl säkert bli ett lån där tillbaka till Djurgården då. Dennis Svensson och Bobo Petersson. Snabbt, vilket är det tyngsta tappet?
Ja, inget tapp som vi inte har kunnat hanterat.
Nej.
Tycker jag.
Politikers svar.
Ja. Som du säger, många fantastiskt duktiga hockeyspelare som har varit en utmaning att ersätta. Jag tror att om jag svarar som en Djurgårdssupport och anhängare, så tror jag att den största profilen som blir tuffast att ersätta sätts i kärlek från våra fans. Det är Daniel Brodin som har en väldig kärlek och någonstans har personifierat järnkaminandan under många år. Så sett till profil skulle jag säga Daniel är den svåraste att ersätta. Spelartypsmässigt så tycker jag att vi har gjort ett bra lagbygge att ersätta såväl karaktärer, spelstilar och också ledarskap i de nyförvärv vi har gjort. Så där tycker jag, jag hoppas att jag inte kommer sitta senare och sakna någon. Och det ska väl också tilläggas av de namnen du nämnde där, så Olle Alsing och Björnfot, de spelar och räknar vi med i vår trupp. Och Emil Bemström återstår att se. Det är klart att skulle Emil Bemström försvinna så kommer han nästan upp. Han är inte profilmässigt lika stark som Brodin, men han gjorde mest mål i Sverige i fjol. Och det är ju en tung pjäs att ersätta så tillvida.
Vi kommer till NHL-frågan lite senare, hur det ser ut med de här enskilda spelare. Men Marcus Davidsson då, bror till Jonathan, djurgårdare, som går värre och spela i Växjö.
Mm.
Ta oss igenom den förhandlingen. Räknar du med det här, eller kunde du gjort något annorlunda, eller var det bara en lönestegring det handlar om? Eller, jag utifrån tycker det är konstigt att Marcus Davidsson lämnar Djurgården som han har spelat i många år och går till Växjö.
Ja, det tycker vi nog alla, och det tycker vi kanske Marcus Wismon själv också, vad vet jag, det får fråga honom om. Men det handlar inte om lön, utan det handlar om spelutveckling. Det kan man ju diskutera om man hade kunnat gjort någonting annat eller inte. Vi tycker att vi under 3 års tid erbjudit såväl Jonathan, Marcus och Axel Jonsson Fjällb en väldigt fin utvecklingsresa i Djurgården. Och egentligen gett dem det utrymme och den speltid som de både förtjänat och också någonstans måste ha haft för att kunna utvecklas. Och när vi tittade in i nästa års säsong hade vi räknat med att fortsätta den utvecklingen med Marcus om han inte skulle välja att åka till Buffalo och spela. Och då kände Marcus att han ville ha en annan utmaning. Han identifierade att vi har haft tufft centerkonkurrens och han någonstans hade kanske önskat få en ännu större roll än vad han fått hos oss. Rätt eller fel, om han hade fått en stor eller icke stor roll, det är väl i betraktarens öga. Och kände väl också att någonstans innan han åker till NHL så behövde han också en social utveckling och utmaning att flytta hemifrån och flytta från en stad nära sina föräldrar, för det kommer han ju ändå råka ut för när han åker till Buffalo och det är på andra sidan jordklotet. Så att spelarutvecklingsmässigt, socialt utvecklingsmässigt, så hade han tagit ett beslut att han ville lämna oss. Givetvis så var det lite chockande för mig och oss, och som jag uttryckte i någon tidning där, man blir ledsen liksom, för man har någonstans vurmat för de här killarna och försökt att hjälpa dem med sin utveckling. Samtidigt blir man ju stolt någonstans, så jobbar vi i Djurgården med att varje spelare ska driva sin individuella ansvar i sin utveckling, såväl som människa som i sin fysiologiska utveckling i träning och också sin spelutveckling som spelare. Om han då redan i 20-årsålder, 21-årsålder är så pass mogen så har han en tydlig uppfattning, då får man någonstans respektera det också och beundra det modet och det beslutet, även om det är inget roligt beslut att få.
Det är kanske en spekulativ fråga, men tror att redan hade bestämt sig när ni började förhandla, så kom du in för sent?
Nej, det upplevde jag inte.
Ni kunde vara med på banan?
Vi hade en ongoing dialog, utan det var ett beslut som växte fram med Marcus under säsongen. Sett till den speltid han fick, det förtroende. Sett till vad han såg att vi har för centersida in mot nästa säsong. Så att jag har inte den uppfattningen att, att liksom det var någonting... Att det hade någonting att göra att han redan hade bestämt sig innan vi började förhandla. För den dialogen har vi pågående den hela säsongen. Utan han någonstans kom i mål med ett beslut gentemot Djurgården. Och gav oss det beslutet, eller det beskedet innan slutspelet någon gång i slutet på februari, början på mars. Sen huruvida han hade diskuterat och förhandlat med Växjö under den tiden, det har inte jag någon aning om. Men jag upplevde en ärlig diskussion från två sidor. Och jag tycker Marcus uppträdde... Och Claes också, hans agent, väldigt, väldigt ärligt och hederfullt i hela situationen. Så jag har ingen skugga över den situationen.
Det spelartapp som fascinerar, eller i alla fall som fansen pratar väldigt mycket om, det är ju Dick Axelsson. Mm. När vi träffas här den 20 augusti, det finns ju en risk eller chans att någonting hänt runt Dick när ni lyssnar på det här. Då får ni överseende med det då. Men vad är statusen? Kommer Dick Axelsson spela i Djurgården i vinter?
Det finns inget definitivt svar på den frågan i den ena eller andra riktningen. Utan det som jag kommunicerat förut. Vi var supernöjda med Dick föregående år under perioden februari till... Ja, vad blev det? 2 maj. Ja. Då han mångt och mycket var vår bästa spelare, vår offensivt bästa spelare. Också en härförare, en ledare. Som vi så väl behövde när Josefsson var kraftigt reducerad i spelstyrka och ledarskap tack vare liksom en trasig axel och även sjuk under månadstid under slutspelet, så var han extremt viktig Dick för oss i våran framgång. Något som vi också har förmedlat till Dick, och Dick vet om, alltså vi jätteuppskattar. Sen så har vi utifrån den budget vi la någon gång i februari byggt en spelartrupp från början utan Dick i anspråk och i åtanke. Och det är den spelartrupp vi ser idag representerar Djurgården. Det betyder inte att vi inte har ett intresse av att knyta Dick till oss under den här säsongen. Och vi har väl en öppen pågående dialog. Det är många klubbar som säkert önskar nyttja Dicks tjänster. Vi är en av dem. Samtidigt så är vi också en organisation som är på en utvecklingsresa fortfarande som organisation och med ekonomiska resurser där vi tar ett stort ansvar i att få ekonomin att gå ihop varje år och leverera plusresultat. Och den situationen råder fortfarande. Vi är inte en av de 3-4 största lönebudgetarna, och vi måste därigenom prioritera våra investeringar i spelartruppen. Och som läget är just nu så handlar det om att hitta utrymme för spelaren Dick i vår trupp spelmässigt och hitta utrymme ekonomiskt, och någonstans att två parter båda vill gifta sig.
Är det också avhängigt lite på hur det går nu på försäsongen och kanske första SHL-matcherna? Det vill säga, vad tar Patrik Berglund med sig till bordet? Han är ju nyförvärv. Vad tar Kalle Östman med sig till bordet? Hur bra blir det hålls? Är det så du avväger det hela, att du kollar vad du kan få? Känner du att nej, men vår trupp uppdateras under harmoniska ekonomiska former? Ja, men då kan vi ta Dick. Eller hur avväger du om du ska ta upp telefonen och ringa honom?
Ja, du skulle jobba som strategisk sportchef, okay. Thomas. Okay, ja. Du sätter ju många av dina frågor liksom rätt på. Ja, så är det ju. I en signing så tar du in många aspekter. Förutom ekonomin, den helhet, att få en balans i en spelartrupp. Så att liksom, du har starka lagdelar, allt från målvakt, backa, center till forward, spets. Så det gäller att portionera ut den budget man har. Så det finns ju ett sånt resonemang. Sen så har du ju också unga spelare någonstans som... Ska de vara bra i en framtid så måste de få speltid och förtroende och lyckas. Du nämner Holtz, det finns Albin Greve, det finns Erik Valle Valtaholm, Simon Johansson, Tobias Björnfort med flera. Så att det gäller ju att se en säsong i lite olika faser. Där unga spelare måste få chansen att lyckas, och är de inte riktigt redo att lyckas, ja, men då måste man ha lite mer män då på platserna. Så att ja, ett kanske omständigt svar på din fråga, så är det ju givetvis så att det finns ju också med i värderingen av Dick. Hur starkt är laget utan Dick? Hur mycket utvecklas spelarna i Dicks frånvaro? Hur mycket behöver vi addera spetskvalitet? Och vad sker det på för bekostnad om vi värvar Dick eller någon annan spelare istället för de spelarna vi har? Så att ja, den analysen fortgår och pågår.
Ja, men det är inte svårt att om du känner dig i september här när det har gått omgångar att nej, Dick gör vårt lag bättre. är du inte mån om att, sett till kanske hans historik här också, att han tränar hårt och jobbar, alltså förstår vad jag menar, kör i skogen, Cooper-testen och så vidare, va? Liksom då, för att och om du ska ha honom som ett asset i ditt lag så måste han vara fulltränad också.
Ja, först så måste man väl, det första är att jag är väl medveten om risken att Dick kan välja spela ishockey någon annanstans.
Ja, man är ganska låst i Stockholm, upplever jag också.
Ja, det får Dick svara på själv. Mm. Vi har ju givetvis en dialog med varandra där det finns ett intresse från två sidor, men det är inte så att Dick sitter och väntar på Djurgården hela året. Mm. Han har ju givetvis andra intressenter och andra alternativ som han hela tiden kan värdera. Så det får man ju vara med. Det finns ju med i våran riskkalkyl att det kan ju vara så att Dick inte är på marknaden längre i september om man nu vill fortsätta utvärdera det lagbygge vi har. Det andra är ju självklart så vill man ju ha så vältränade och väl fysiskt förberedda spelare som möjligt. Och samtidigt så är det är ingen idé att prata runt ämnet. Vi vet alla att Dick är en fantastisk talang. Som har exceptionell talang och skicklighet och egentligen kan dominera matcher otränad. Hans utmaning är att han kanske aldrig riktigt haft orken, och det har han sagt själv också, orken och att vara uthärdig i sitt tränande, för då skulle han dominerat borta NHL vid det här laget. Och det är ju det som är, hur det är upp till han själv, hur många matcher vill han dominera i? Det är det som avgör hur väl han tar hand om sig under september, oktober, november. Vi är medvetna om att det kanske en större möjlighet att påverka hans fysiska status om han är inne i Djurgårdens regi än om han är på egen regi.
Mm. Det är vi inte med Huddinge, va?
Ja, men det är vi ju inte omedvetna om, den situationen också. Att ju senare Dick gifter sig med vilken förening han gifter sig med, så är det klart att han kommer ligga lite efter träningsmässigt.
Mm. Du, när sista Dick-frågan. När har Djurgården och Dick tagit ett beslut, tror du? När slipper du det här liksom Dick-frågorna? Alltså det måste ju vara jobbigt för dig också att få. Vad händer med Dick? När tror du att du har kommit till ett besked? Och när tror du har fått dina slutsummor, eller vad man kallar för signaler från truppen, om han behövs eller inte?
Ja, det är svårt att sätta tidsdatum på det. Vi har ju så många olika aspekter som vi redan har diskuterat i frågan som påverkar beslutet. Om vi liksom namnger dem, så ett, ja, det finns en ekonomisk aspekt. Hur väl håller ekonomin för Djurgården Hockey till säsongstart? Fotbollen går bra, hur mycket folk kommer
på matcherna?
Hur håller vår ekonomi och vår budget? Två, hur bra spelar våra spelare, våra unga spelare? Vad prognostiserar vi för framfart av dem under vintern? Tre, återkommer Emil Bemström eller inte? Fyra, är det spelartypen Dick vi behöver mest som addering? Eller är det en rightare? Eller är det en målvakt? Eller är det tre skador på backarna som gör att helt plötsligt behöver en back? Så ett allmänt, så att säga, värdering av tåligheten i lagbygget kommer ju alltid finnas med. Och sen att säga när man har ett besked, ja, det kan vara allt ifrån 2 veckor till 3 månader till att vi aldrig kommer i mål med varandra.
Mm. Har du cirka 8 månader gånger 200 000 på sociala avgifter att lägga på spelare?
Jag har ingen, det där är ett flytande resonemang som passerar tillbaks på egentligen på riskmanagement och riskkalkylering. Alltså någonstans så sätter du ju en grundbudget som en organisation och en förening, och då fördelar du en viss del av budgeten till en spelartrupp. Sen får du alltid riskkalkylera hur framgångsrika du är, hur mycket behöver du addera för att, så att säga, bli ytterligare framgångsrika. Och vad kan du räkna hem för intäkt i förhållande till de kostnader du investerar. Så att det finns inte en bestämd summa eller liksom en, det finns en startsumma budgetmässigt som vi har utnyttjat mer eller mindre. Och sen så får man riskkalkulera längs resans gång.
Mm, bra svar, intressant svar också. Vi börjar längst bak i Djurgården. Hur ser planen ut för målvakterna? Du har ju värvat Niklas Svedberg från Timrå där. Den värvningen, blev den aktuell när Timrå åkte ur, eller hade du kikat på honom under vintern?
Vi har egentligen haft en pågående diskussion eller dialog i egentligen 1,5 års tid. Sen i och med att Adam har varit så duktig för oss och vi har känt att det är vår första målvakt och vi har satsat på honom, så har vi väl sagt till Niklas att vi inte har utrymme för honom.
Han ville till Stockholm, låter
det. Ja, redan när han gick till Timrå så Så, och när han spelade i Salavat så har han ju haft en intresse för frågan till oss. Och vi har ju också hållit en viss form av sonderande dialog med Niklas och agenter. Sådär. Så att, det, och det finns ju även en del omgivning som är kompisar med Niklas. Och sådär. Så man har haft en viss hum om vad han vill och han tänker. Nu när Adam signade för Kazan som blev ganska hastigt inpå då, han hade ju en klausul som sträckte sig till den 15 maj och dagen innan blev vi varse om situationen, jag hade inte hört någonting innan, Adam hade inte heller hört något från Kazan först bara någon dag innan, så det blev väldigt abrupt den situationen och då gjorde vi en grov översikt av marknaden och Niklas fanns tillgänglig och efter ganska noggrant utvärderande i liksom vad vi vill ha för målvaktstyp in i laget som komplement till Robin så tyckte vi att det passade bra. Niklas är väldigt tävlingsinriktad och ska inte säga hetlevrad, men tävlingsinriktad är ett bättre ord. Och intensiv i sin målvaktstil. Robin är lite mer stor och lugn, så vi tycker att det är två olikheter till målvakter som kompletterar varandra bra.
Hur kommer Svedbergs känslor i omklädningsrummet påverka laget?
Positivt. Jag tror att vi är en perfekt miljö för Niklas. Niklas är en vinnare som älskar att tävla och älskar att vinna hockeymatcher. Ibland kanske till och med på bekostnad av räddningsstatistiken. Om inte den där tävlingen finns där man leder stort eller lag ligger under stort så kanske slinker in ett par extra puckar för att han inte riktigt har tävlingsstapeln påkopplad. Och därför så kanske inte alltid hans målvaktsräddningsstatistik är absolut topp. Men vi upplever ju att det är en toppmålvaktsrätt till grundkapacitet. Niklas hade ingen bra år i fjol i Timrå. Det hade inte Timrå heller försvarsmässigt. Det tror jag alla är väl medvetna om. Vi ser ju den målvakten i vad han levererade åren dessförinnan, vad han har för grundkapacitet. Och vi tror att i våran miljö som är extremt tävlingsinriktad och väldigt mycket vill vinna så tror vi att han kommer att liksom hitta sitt rätta element.
Jag vill också säga att det kan vara ett självmordsuppdrag att signa med en SHL-nykomling. Det har vi sett många målvakter som är meriterade som signar med en SHL-nykomling och det blir bara fel. För det är ett väldigt tufft uppdrag att stå på huvudet i kanske 40 omgångar.
Ja, det är nästan till mission impossible. Du måste ha ett spel som ändå upprätthåller ett visst puckinnehav. Annars kommer du utsättas för väldigt mycket liksom olika typer av avslutssituationer och också en nykomling har ju ofta en ganska stor del av truppen som är ovan att spela 52 omgångar i SHL. Varje match är väldigt tuff och har ofta sina perioder och sina delar av säsongen där man är ganska så skrynkliga och släpper in mycket mål. Och då är det klart, det ser inte jättesnyggt ut i målvaktsstatistik då, och det sätter sig också i ett självförtroende i målvakt att förlora mycket matcher.
Vi ska gå in på de spelare som du har tappat i alla fall på pappret till NHL den här sommaren. Det är alltså då Olle Alsing till Ottawa, Emil Benström till Columbus, Jakob Lilja till Columbus och Tobias Björnfot till Los Angeles. Om du går igenom de här spelarna, hur ser det ut? Hur ser regelverket ut kommande säsong? Vilka ska spela i Djurgården? Vilka räknar du bort? Eller vem räknar du bort? Och vilka är i en gråzon? Vad som händer?
Ja, Olle Alsen är äldre än 22 år och har ett avtal skrivet med sin NHL-klubb. Men han har en klausul i sitt avtal som säger att jag vill spela i Djurgården SHL hela detta år. Och vi har också ett sånt låneavtal med den NHL-klubben, vilket gör att Olle har inte varit över på några rookie-camp, eller ska inte åka på någon rookie-camp eller på någon huvudcamp eller någonting, utan han är i Djurgården härifrån nu till den här säsongens slut.
Ska han ett år med Ottawa eller?
Nej, han ska fler år. Jag har inte exakt avtalslängden, men däremot så utlåningen gäller bara ett år, kommande år. Vad det gäller Björnfot så blev han signad i första rundan och sen skrev de ju även ett NHL-avtal med varandra. Och då är det ju som så att en spelare under 22 år som har gått i första rundan är totalt ägare av NHL-klubben. Men där finns det en överenskommelse oss emellan, ett låneavtal som stipulerar att Tobias åker över nu, deltar i rookie camp och kanske någon match på main camp. Sen kommer han återvända till oss och spela i Djurgården.
Oavsett vilken succé det blir alltså där borta?
Ja, de har, det är klart att skulle han vara så fantastiskt bra så att de prognostiserar att han spelar ordinarie NHL-laget, då kan det mycket väl bli så. Men de kommer inte att spela i American Hockey League.
Nej.
Även om de har avtalsmässig rätt att göra det.
Då kan de skicka han till juniorligan
ja,
också.
Ja, kan de också göra. Men vi känner oss, det är Tobias önskan också, och man lyssnar ju också på en spelare att spela Djurgården nästa år. Så att vi känner oss komfortabla med att så kommer det bli om man inte tar en NHL-plats då. Sen kommer vi till Emil som också är under 22 år och inte signad i första rundan. Då säger ju regelverket som så, om man har ett avtal med en svensk klubb när man signar ett NHL-avtal, vilket Emil hade, då har ju NHL-klubben rätt att spela killen i NHL, men de har inte rätt att spela han i andra ligor. Så att, och vi har även ett sånt låneavtal med Columbus också, så tar han inte en ordinarie plats i NHL så kommer han att återvända till Djurgården, och det är alla parter inklusive Emil också inställa på. Sen är det ju som så, de hade ju en storspelare i Panarin som lämnade dem, och de har inte ersatt honom. Och signalerna jag får från Kekkeleinen och även hans scouter och så vidare, Rutt och Josef, är att man kommer ge Emil en rejäl chans på fyra.
Oj,
forwards.
Häftigt alltså.
Och sen om Emil tar den, slutar när det är Tortorella som bestämmer vem som spelar och inte spelar. Om Emil spelar bra finns stor risk att han blir kvar. Om det går lite sämre än den ledande perioden, main camp och även kanske de första matcherna i NHL, ja, men då finns det väl risk alla Isak Lundeström att han återvänder. Mm. Men det är en högst osäker situation som vi helt enkelt bara kommer få avvakta och se hur den utvecklar sig.
Vilket lurigt läge, för jag kan tänka mig du som hockeyälskare och du skulle tycka att det är jättekul om Emil fick chansen i första kedja i NHL. För det är inte många svenska spelare som går från SHL. Vara sådär, ja, göra en bra säsong och sen ta en plats i en första kedja. Elias Pettersson givetvis har gjort det. Men annars är det extremt ovanligt med att få en sån framskjutande roll.
Ja, nej, men det är det. Och bara få den egentligen lovade chansen som Emil får är också extremt
svårt. Han hade ju tur med Panarin som du säger att han försvann där.
Många NHL-klubbar hade ju värvat någon namnkunnig som ersättare. Så att han har gjort en så stark säsong så att det har gjort så starka intryck på management i Columbus så de kommer igen en ordentlig chans.
Kommer inte Tortorella checka upp honom?
Ja, vi får se. Emil är jäkligt skön, obrydd. Jag har ju sett Emil växa upp sedan han var en liten pojke, i och med att hans pappa och jag umgicks ganska mycket förr i tiden när vi spelade hockey tillsammans. Så att han har en jäkla skön, obrydd inställning till ishockeyn som jag hoppas att han fortsätter att bibehålla. För jag tror att det är en stor förklaring till att han har haft så framgångsrika säsonger de sista två.
Hur länge ska Djurgårdens fans vänta på ett slutgiltigt beslut då, om Emil? När ungefär i september, oktober tror jag att vi har...
Ja, du får vänta längre än så tror jag. Jag tror att vi kommer inte kunna veta förrän du kommer bort till månadsskiftet november-december.
Oj. Och hur lägger du upp det då, den här hösten?
Ja, vi har ju lagt upp det.
Att du bygger powerplay runt.
Ja, vi har ju byggt ett powerplay runt honom hela förra året. Och vi får ju börja med att bygga ett powerplay utan Emil. Och sen så får man ju se Emil som välkommet nyförvärv när han i så fall kommer tillbaka. Så som det är just nu så planerar vi, tänker vi, lagbygger liner som att Emil inte kommer tillbaka. Så kommer han tillbaka så blir det som ett nyförvärv.
Hur ser planen ut för juniorerna Holt, Skreve, Björnfot, Johansson och Walterholm?
Planen är att ge dem i mesta möjliga mån nödvändig speltid i A-laget, i herrlaget, i deras fortsatta utveckling. Sen så får ju hösten deras egna framfart och deras egen utvecklingskurva kopplat till vi blir friskare längs resans gång, om Emil återkommer, om det blir någon nyförvärv, om vi signar Dick eller liksom vad som händer, får ju också puttra fram hur det påverkar deras istid och deras utvecklingsförmåga. Och sen får man ju titta case by case eller spelare för spelare vad som är lämpligt. Om de inte får den istiden som de behöver hos oss, är det lämpligt att vara kvar i organisationen och spela juniorerna eller bli utlånad till Allsvenskan eller allan SHL-klubb? Det är helt omöjligt att säga nu. Utan vi har ju försökt att vara duktiga genom alla år att individualisera deras utvecklingskurvor så mycket som möjligt. Det går liksom inte att säga en rak mall för alla killarna. De är olika åldrar, olika sätt till spelartyper och behöver ha lite olika roller i vårt herrlag också för att vara lyckosamma. Och konkurrensen blir därigenom lite olika för dem. Back, offensiv back kontra checking line forward eller en hybridspelare eller en målskytt. Liksom det blir lite olika situationer för.
Mm. Holtz, jag såg honom i första träningsmatchen mot Södertälje borta. Han gjorde 2 mål. Tyckte att andra mål visade på en extrem skicklighet. Han styrde in den. Kommer inte ihåg vem som passade, om det var Josefsson eller om det var en back där. När du ser honom i träning, han tränar med A-laget nu.
Ja.
Ja. Beskriv honom. Vad ser du på isen hos nummer 88? Han valde det för att det var en cool glass eller vad han sa för något.
Ja. Ja, så det är samma saker som de flesta andra ser. Vi liksom en exceptionell talang som har en hög förmåga att redan nu på seniornivå trots sin ålder att göra mål och poäng. Spelbegåvad, hög spelförståelse. Jag ser väl också en ung spelare som har en del att lära sig i form av beslutsfattande. För när du spelar, i SHL och du gör fel beslutsfattande i fel tillfällen så blir du ganska hårt straffad med en spelvändning, en kontring och 2-1, 3-2. I SHL blir det mycket mål till skillnad från juniorligan där de missar 3-4 så sätter du nästan 3-4 i SHL. Likaså så behöver du ha koll på ditt markeringsspel i egen zon och så vidare. Så att, Alexander kommer inte ha några som helst problem att akklimatisera sig till de delarna över tid. Samtidigt så är ju vi in the hockey business på herrlagsnivån för att vinna. Och vi måste hela tiden värdera talangutvecklingen i relation till liksom, hur kan vi vara som bäst under mars-april månad och med vilka spelare för att gå för ett SM-guld.
Just nu då, 20 augusti. Är han med i någon av de 3 toppkedjorna som ni sätter på isen?
Ja, just nu så har vi ju 12 forwards friska och han spelar i toppkedjan just nu då med Stam.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Och Josefsson, sen har vi ju Patrik Berglund är ju någon vecka bort innan han återkommer, Henke Eriksson är också några veckor bort innan han återkommer, Gustav Postle återkommer väl om 1,5 månad och Emil Bemström vet vi inte när vi återkommer, så det är klart att ja, åtminstone Patrik Berglund och Emil Bemström är ju 2 spelare för första line, så att konkurrensen i takt med att vi blir friskare sen hårdnar ju också i de högre hierarkierna, och jag tror någonstans också att Alexander är ju också en spelartyp som ska han spela i ett herrlag så ska han också ges möjligheterna att få nyttja sina styrkor som är offensiva, och då behöver han ju spela någon av topp 3 linjen, att slänga in honom i en fjärde line för att åka mer och jaga pucken än att ha puck. Nu försöker vi ha en fjärde line som äger pucken lika mycket som alla de andra linerna, men just att göra en roll som kanske inte hans styrka, det tror jag inte gagnar vare sig hans talangutveckling eller vår egen. Då kanske det till och med är bättre att spela mycket juniorlag än att spela en fjärde line med begränsad istid. Så vi får se. Jag tycker man ska... Nu har ju Rasmus gjort en fantastisk resa för några år sedan i Frölunda i en exceptionellt ung ålder. Raymond och Holtz är fantastiska talanger, men jag tror att det är viktigt för hela hockeyetablissemanget att någonstans också ha respekt för de här unga. Det är unga män, unga, kanske inte ens män, det är unga pojkar som går 2:an på gymnasiet. Så någonstans ska liksom ut en professionell hockeyvärld och hitta en balans i sin egen personliga utveckling. Och samtidigt någonstans förkovra sig som hockeyspelare. Och där tycker jag vi allihopa många gånger glömmer bort att det finns också en 17-årig pojke där som ska någonstans få vara pojk och laja med polarna, någonstans hinna göra färdigt skolan parallellt med att han fortsätter utvecklas och bli en fantastisk ishockeyspelare. Och den balansen är viktigt också som klubb att hjälpa honom med.
Har ni någon mentorskap? Alltså har Holtz, om vi pratar om honom nu då, blir mycket Holtz-snack, men har han någon mentor som man kan fråga om saker? Eller finns det någon som fångar upp honom? För det är inte lätt, 17 år, körkort, tjejer, stjärna. Olika reklamgrejer, stor på Instagram. Alltså hur ska man hantera det här? Det kan inte vara så otroligt lätt. Men har ni någon mentorprogram eller hur jobbar ni för att inte de här ska bli trasiga människor?
Ja, det är en bra fråga. Det är ju en, Jag säger så här, nummer ett, Alexander är i mina ögon sett en väldigt mogen person för sin ålder, vilket är väldigt hjälpsamt för han själv. Han är ganska cool, han är driven men ändå ganska cool i det. Nummer två, vi har som klubb sen jag tillträdde ett samarbete med en person som heter Hans Jönk och som jobbar som mental coach och ledarskapsutvecklare, och det är en resurs som många av våra spelare nyttjar och som vi också använder som stöd till killarna om de behöver mentala coachande samtal, liksom, där man får avlasta lite kring pressen eller man får hitta en avslappnande attityd till situationer. För Alexander har väldigt mycket rådgivning runt omkring sig. Han har ju givetvis sin mamma och pappa. Han har vi som klubb. Vi har våra tankar, våra funderingar, våra råd till hans utveckling. Han har en agentbyrå runt omkring sig. Och han har ju snart en NHL-klubb som också kommer in som en rådgivare. Och när man får väldigt mycket rådgivning så kommer ju givetvis inte alla ha exakt likadana råd. Och då är det det som ofta utmanar för de här unga duktiga killarna, att någonstans navigera igenom det där, ja, alla de olika typerna av råd man får och hitta sin väg i det.
Tror du att han spelar ordinarie i SHL den säsongen?
Ja, det vågar jag inte se, men jag är övertygad om att Alexander kommer spela ett antal matcher i SHL. Det är jag jätteövertygad. Och han kommer med all säkerhet spela ordinarie under inledningen av säsongen när Emil Bemström är borta. Sen kommer ju Alexander, hur bra han själv spelar, så kommer ju avgöra hur mycket det blir.
Är det aktuellt att skicka han till juniorlaget, eller väljer du hellre, med tanke på hans utveckling, skicka han till Hockeyallsvenskan?
Ja, det är också svårt att svara redan här och nu, utan vi får se. Just nu spelar han ordinarie utifrån den skadesituation vi har och så vidare, och han gör det bra. Om han består i vårt härlag eller inte, alltså ordinarie på fyra kedjor, det återstår att se. Gör han inte det, då får vi väl sätta oss ner och titta på vad vi tycker fysiologiskt, ur ett livsbalansmässigt perspektiv och även ur talangutvecklingsperspektiv, om man ska befinna sig i vår miljö mellan juniorlaget och herrlaget upp och ner, eller om man ska bli utlånad någon annanstans i Sverige.
På de flesta värvningslister så rankas Patrik Berglund som den främsta och bästa värvningen till SHL till säsongen 19-20. Berätta för lyssnarna, hur gick den här värvningen till?
Ja.
Du ler lite mot det, ja. För lyssnarna och skrattar lite här.
Den var lite speciell. Jag, så som alla andra i SHL, så har man ju inte liksom missat vad som hände under fjolåret, och man har väl haft en del sådär ryktesvis uppfattningar om vad som har hänt och så vidare. Och många av oss sportchefer har väl säkert undrat, kommer han att stanna i Sverige och spela eller inte? Är det ens en möjlighet? Kommer han återvända till NHL? Och jag, liksom många andra, undrade väl här under våren och fick en hint från Patrik Nilsson, lillebror till Marcus Nilsson, i början på maj, där han sa att tycker du ska slå Patrik en pling, därför att jag känner honom som tidigare. Jag vet att han på allvar avväger om han ska stanna och spela i Sverige nästa säsong. Jag har svårt att se att han kommer spela i någon annan klubb än någon av storstäderna. Så på den vägen, jag fick telefonnummer, så hörde jag med till Patrik i maj. Och vi hade ett telefonsamtal, och då sa vi Patrik att han inte var färdig med beslutet huruvida han ska spela Sverige eller inte, att han kanske ville avvakta mot free agent market och se liksom vad han hade för alternativ. Så vi hade väl en regelbunden dialog via sms och ytterligare något telefonsamtal under maj och till mitten på juni. Sen signade Jakob Lilja i Columbus den 14 juni, vilket lämnade ett hål efter oss. Och nästan som en blixt från klar himmel några dagar senare så hörde Patrik av sig ännu en gång och sa att jag har 6 NHL-klubbar som är efter mig, men jag någonstans har bestämt mig att jag vill vara i Sverige och gärna skulle spela Djurgården.
Så det var alltså nuvarande vd:n för ett markentreprenörsföretag där, Patrik Nilsson, som tog telefonen och ringde till dig alltså?
Ja, han frilansade.
Ja, är det vanligt? Fick han någon middag för det här, eller hur har du hjälpt honom?
Ja,
eller har han fixat din gräns? Eller hur gör man, för att det är ju jättesnällt det där, för det där varit ju som en dörröppnare.
Ja, nej, men det Ja, det är inte ovanligt. Det finns ju väldigt mycket Djurgårdssupportrar, alltså gamla spelare så där, som har väldigt starka känslor. Kalle Berglund har av sig med jämna mellanrum med lite tips. Så där. Han har hört sig för Svedberg, tipsade om för 1,5 år sedan och så vidare. Så det är inte ovanligt att för detta spelare eller kontakter till oss här i Djurgården ger oss lite upplysningar och lite tips. Absolut inte. Nu var det ju en exceptionell situation så tillvida att det föll så väl ut att det blev en affär av det. Men vi får våra tips med jämna mellanrum.
Mm. Patrik Berglund har ju tagit nummer 21.
Ja.
Innebär det här att det är definitivt slut för Andreas Engqvist?
Det återstår väl att se, men vi räknar inte med Andreas i spel den här säsongen.
Och
vi,
inte på hela säsongen alltså?
Nej, Andreas har kvar alla sina symptom som han har haft över lång tid och vi har kontinuerliga diskussioner med varandra liksom hur länge den här situationen kan fortgå, kan det finnas. Kan det så småningom när Andreas börjar må bättre finnas en upptrappning på ett eller annat sätt i Djurgården, oavsett om det är som spelare eller om det kan vara en annan funktion som ledare och så vidare. Men det, jag vill liksom inte gå händelserna i förväg, utan Andreas mår mestadels bra i sin tillvaro, men har fortfarande sämre dagar och är fortfarande ljud- och ljuskänslig, mer än en normal människa. Vi har väl en ganska gemensam bild över att det är ganska osannolikt att Andreas spelar hockey i Djurgården det kommande året.
Mm. Tråkigt. Det är hjärnskakningar och smällar mot överkroppen har förstört för mycket. Men det är kanske något vi får leva med. När hastigheten ökar och det är extremt fysiska och vältränade spelare ute. Det gör ju att kraften blir större. Det ryktas om Patrik Berglund har problem med sin rygg.
Mm.
Vad kan du säga där?
Ja, men det stämmer. Han fick problem med sin rygg vid ett tillfälle i fjol i Buffalo. Och var sen frisk efter det. Men i samband med att han anslöt till träning hos oss under ett av våra internat så fick han högde till i ryggen igen. Men vi har ganska bra koll på vad vi har röntgat. Det var ganska bra koll på vad liksom problemet är och rehabiliteringsfasen är. Just nu så skyndar vi långsamt och tar lite extra försiktigt så här, när vi har möjlighet att göra det under inledningen på säsongen, så vi inte får några bakslag i rehabiliteringsprocessen. Och det innebär att han inte kommer spela några matcher denna vecka. Och det återstår att se om han spelar de första matcherna i CHL. Men jag har ingen som helst oro om det inte kommer nytt bakslag att han skulle vara spelfärdig och i bra form inför seriepremiären.
Det har ryktats om diskbråck.
Alltså, diskbråck, det är också, egentligen ska du fråga läkare om det där, men jag tror att om du röntgar en människas ryggar, oavsett om det är en elitspelare eller en vanlig människa, så tror jag att du ser åverkan på ganska många diskar utan att man har symptom och eller diskbrockskonstaterande diagnoser. Patrik har en utbuktning på en av sina diskar, men det är inte lika med diskbrock, utan det är en disk som klämmer mot en nerv. Så man jobbar med rehabilitering, successivt har värken försvunnit och så jobbar man med att stärka upp det partiet, mag och rygg. Det är ingen skada som liksom skulle vara nära operation eller så vidare. Så att det är det jag menar med, om allting går som enligt plan så är han vältränad och stark och redo för SHL-start. Och skulle han råka för något bakslag så att det skulle hända någonting som inte i dagsläget är synbart på röntgen, ja, då hamnar vi i ett annat läge.
Mm. Och med den erfarenhet jag har av hockeyspelare, jag har aldrig varit på elitnivå, så är ju ryggproblem och hockey ganska, det är väldigt många som har en krånglande rygg.
Men ja, vi tränar ju väldigt tufft som elithockeyspelare, och ryggen är ju stötdämparen, eller bålpartiet är ju stötdämparen i kroppen, så den får ju väldigt mycket arbete, och jag hade själv under slutet av karriär en trött gammal gubbrygg som värkte, och hade jag röntgat hade jag säkert också haft några utpunktningar på mina diskar. Vad man gör är att man måste vara noggrann i sin rehabiliteringsträning och jobba mycket med stärkande övningar för bålstabiliteten.
Du, Patrik Berglund då, med tanke på hans bakgrund, hur ser kontraktet ut? Har ni alltså en öppen dialog om han känner att men nu blir för mycket stress och press på mig, med tanke på att han gått ut och pratat lite om ohälsa och så vidare, att han behöver trygghet? Hur nära kontakt hade ni innan ni skrev kontraktet? vi har en öppen dialog om det. Känner du att nej, men det här funkar inte, jag måste dra i handbromsen? Hur ser det ut där?
Jag tror att man måste tydliggöra där. Patrik har aldrig haft en mental ohälsa att spela ishockey, utan så som kontraktssituationen blev, där han hamnade i en NHL-klubb som fanns på en lista av 20 klubbar som han inte ville spela i, och sett den situation som uppstod i hur coachen prioriterade honom inte, så tappade han gnistan och passionen och lusten av att spela ishockey, och då fanns det inga pengar i världen som kunde få honom att spela vidare. Mm. Det betyder inte att Patrik har en mental ohälsa i att känna stress och press över att ta ett ledarskapsansvar i Djurgården Hockey, så det känner jag ingen oro för. Kontraktet är utformat på ett års basis därför att Patrik vet inte vad han så att säga attraheras av om ett år, NHL eller Sverige eller Djurgården, så det är ett sätt för honom att spela den här ligan, bekanta sig med Djurgården som organisation och förening, och förhoppningsvis vara en väldigt bäraktig del av en framgångsrik säsong, och sen får vi väl se var vi står med varann om ett år.
Mm. Bra svar, och jag hoppas att vi behöver profiler i SHL, och det är ju Patrik Berglund definitivt. Special team, någon på sociala medier sa att den spelformen har bara funkat i Djurgården 15 gånger på 3 år. Håller du med om den bilden av ert powerplay?
Nej, det håller jag definitivt inte med om. De senaste 2 åren har vi haft ett bra powerplay.
Var det inte förra hösten som det gick väldigt bra där med Josefsson, Benström och sen så...
Förra hösten gick det exceptionellt bra. Men om du tittar statistiskt sett de senaste 2 säsongerna så brukar man ju säga att ett 20% powerplay är bra. Ett 25% powerplay är jättebra. Och vi har legat i och omkring regionen 20% under 2 år. Så vårt powerplay var bra. Däremot året dessförinnan var det ju väldigt dåligt, låg ner på 13%. Så powerplay, om vi liksom bockar av det, bra i 2 år. Sett till boxplay brukar man prata om att 85% är godkänt, 80% är godkänt, 85% är bra och 90% är jättebra. Och där har vi väl ännu inte legat på jättebra siffror någon gång, likväl som vi inte har legat på 25% sett över en hel säsong. Så vi har inte varit jättebra i vare sig powerplay eller boxplay, men vi har varit bra i powerplay, och vi har legat nära, vi har legat mellan 83-85% i boxplay, undantaget slutspelet i fjol. Så att vi har legat i boxplay godkänt till bra under alla år, utan att varit bra eller jättebra, och vi var katastrofala slutspelet i fjol i boxplay.
Mm. När du säger slutspelet i fjol, menar du i våras då?
Varför? Ja, jag menar, jag är inne i nya säsongen.
Mm. Ja. Det är lätt att de pratar om hockey i alla fall, men du vet ju om att och med ett bra powerplay och boxplay hade du haft större chans mot Frölunda, ledande fråga.
Ja, framförallt med bra boxplay. Mm. Powerplay var inget fel på, men det var tillräckligt bra. Men boxplay var inte bara i finalerna. Vi hade problem. Vi släppte sett till ett slutspel över 3 omgångar in över 20 mål. Det läckte inte bara mot Frölunda. Det läckte även mot Färjestad. Det läckte även mot Skellefteå. All respekt till att det var de 3 bästa powerplaylagen, kanske inklusive oss själva. Så får man respekt för motståndsförmåga att skapa powerplay. Men så mycket mål som vi släppte in under hela slutspelet, det var alldeles för dåligt.
Vilka av de spelarna som du har värvat nu då kommer att göra Djurgårdens boxplay bättre?
Ja, det är ju framförallt center. Vi har 6 centrar, och någonstans när du spelar boxplay så är det en man mindre, och då måste hela boxplay ha en allmän gemensam nämnare, och det är att man gäller att spela ett boxplay så man hela tiden lämnar det minst farliga hotet öppet. Sen kommer inte det betyda att du håller motståndarna borta från att göra mål, men det måste vara syftet. Så då har man ett grundsystem någonstans där man försöker styra motståndarna till att ta avslut som positioner som man anser är minst farliga och som målvakten har störst chans att rädda. Sen har ju vissa olika powerplay lite olika taktiker. Frölunda har ju en given taktik att låta Ryan Lash ha pucken mycket och sen sätta upp övriga, och då behöver man anpassa sitt powerplay lite därefter. Och där har vi en förbättring att göra sett som grundspel. Sen så i takt med att vi får in fler centrar så kommer vi ha fler spelare på isen som naturligt sett är duktiga att läsa spelet och är vana att befinna sig i de situationerna i egen zon. Så att därigenom förutsätter jag att vi kommer återigen ha ett åtminstone ett godkänt, men helst ett bra till jättebra boxplay, och framförallt när det beger sig slutspelet sen så ska det vara stängt.
Vad är den viktigaste egenskapen att man ska säga hos en boxplayspelare, att våga få skott på sig, att våga ligga i rätt linje, eller ta en förståelse för vad som är på gång i motståndarnas powerplay.
Du letar ju egentligen spelare som har hela kombinationen. Alltså en perfekt boxplayspelare har bra fötter och kan röra sig snabbt och fort över stora ytor, orkar göra det, orkar ligga i press, orkar återgå i press när möjligheterna ges. Samtidigt måste han ha en blickförflyttning och en spelförståelseförmåga att värdera det jag just tidigare sa. Vad är farligt, vad är inte farligt? Och avslutningsvis så är ju givet att han behöver ha en offervilja, för det kommer att krävas emellanåt att du offrar din kropp i skottlinjen och en extra målvakt. Så att de tre kombinationerna tillsammans är viktiga.
Marcus Högström har ju kommit tillbaka och alla djurgårdare och all expertis vet ju vad han tar med sig till bordet. Han hade väl nästan mest istid i SHL när han var här förra gången. Tom Wandell hade en si och så säsong i Örebro, du känner honom säkert sedan din tid i Södertälje. Anton Hedman och Kalle Östman är kanske de två spelare som Djurgårdens fans undrar, hur ska de här göra vårt lag bättre?
Ja, de kommer att addera lite olika saker. Jag tror att de flesta likt undrade varför vi signade Sebastian Strandberg för ett år sedan drygt. Undrade lite, Olle Alsing spelade inte ens med Leksand på sju backar när de försökte gå upp det året. Undrade säkert, vad ska Djurgården med de där spelarna till? Vi tittar ju på spelare, gör någon form av grundbedömning i deras kapacitet och också vad deras styrkor ligger och vad de kan addera till lagbygget. Anton Hedman kommer ju addera en hel del muskler, kilo och tacklingar som Daniel Brodin stod för. En hel del järnkaminspel. Addera och hjälpa Henke Eriksson och kanske Alvin Greve och Erik Valle Walterholm i den aspekten. Kalle Östman är ytterligare en av många väldigt duktiga spelmotorer i vårt spel. Vi har ju sex centertyper, två kommer få gå på en kant. Han kan gå på en kant, han kommer troligtvis gå center i fjärde kedjan. En väldigt duktig motor i spelet. Vad har vi mer? Tom Wandell gjorde en väldigt bra första säsong i Örebro och har sedan haft en dalande poängproduktiv kurva. Det har väl också haft att göra lite med hur Örebro har spelat, hur bra det har gått för dem och den turbulens som har varit med lite olika tränarbyten och att de kanske, Tom har i det fallet kanske också inte fullt ut den sista tiden fått det förtroende han önskar ha, och då hans kanske inspiration och egentligen drivkraft naggats lite. Nu känner jag att han har fått en nytändning hos oss och förväntar mig att han ska liksom stå för ett ansvarsfullt bra centerspel. Mikael Haga ska vi försöka utveckla och förädla ytterligare. Han gjorde en fin säsong i Mora i fjol. Försöka hitta liknande miljö och liknande utrymme för honom att få vara framgångsrik hos oss. Så det är lite så vi tänker. Försöka hela tiden värva spelare till roller där de kan vara så bra som passar dem och kan vara så bra som möjligt. Det är ju min uppgift som strategisk lagbygge, att försöka få ett lagbygge där man har sin roll, där man spelar på sina absoluta styrkor.
Vilka av de här spelarna vi har nämnt som nyförvärv, och vi kanske ska plocka bort Berglund där och Högström och Berglund på grund av hans bakgrund, 700 matcher. Men vilka av de här, Wandell, Hedman, Östman, Haga och Svedberg, är du mest nöjd med att du lyckas nypa till Djurgården?
Berglund är ju den som ändå sticker ut, vi är mest nöjda. Vi tycker det är fantastiskt kul att Marcus Högström kommer tillbaks, liksom har blivit nästan adopterad djurgårdare trots att han har vuxit upp någon annanstans i landet. Men Berglund blir ju symboliskt sett, det blir liksom en maktvärvning att visa att Djurgården...
Han valde Djurgården, inte Örebro som var naturligt.
Nej,
Niklas Johansson, sportchefen.
Ja, jag vet inte om det hade varit naturligt, men mer en maktfingervisning om att vi liksom, vi är återetablerade i toppen och vi har som ambition och målsättning att varje år vara där och utmana och slåss om guldet.
Du, vi ska prata lite om Djurgårdens möjligheter att bedriva hockeyverksamhet i Stockholm.
Ja, det tar två timmar till då.
Spaltmeter här. Vi måste ändå, när man pratar med Djurgården så vill jag ge Djurgårdens fans lite det här. Berätta lite, vad tappar du som sportchef i pengar eller i liksom, som man kallar för attraktionsvärde hos spelare? Ni har fysutrymmen, ni har omklädningsrum och så vidare. Hur är det för dig att bedriva våra sportchef i Djurgården i Stockholm med Hovet exempelvis då?
Nej, det är problematiskt. Det går liksom inte att försköna det på något annat sätt. Vi är På Hovet. Hovet är en isyta. På Hovet är det AIK och fem stycken Djurgårdsverksamheter. Det är ett herrlag, det är ett damlag, det är ett J20-lag, det är ett J18-lag och det är ett hockeygymnasium. Så det är sex verksamheter som ska samsas som en isyta, som ska spela matcher och träna på en isyta. Och dessutom så finns det någonstans cirka 10-tal evenemang som läggs på Hovet varje år också, som ockuperar den isytan. Så att jämför den träningsförutsättningen, oavsett om det är damlaget eller om det är vår herrverksamhets herrlag och våra juniorlag, så är det ju smått fantastiskt att vi håller en så pass hög verksamhetskvalitet som vi gör. För det är knappt allsvensk nivå på förutsättningarna vi har här i Stockholm. Och vi har ingen annanstans att ta vägen. Vi kan inte förlägga träning och verksamhet någon annanstans i Hockey Stockholm, för det är brist på anläggningar oavsett vilken idrott vi pratar om. Om det är ishockey, fotboll eller innebandy, så är det brist på anläggningar i hela Stockholm. Och ishockeyn, det gör ju att vi kan inte förflytta någon av de här verksamheterna någon annanstans. Och i det så att säga politiska klimat som råder också, där vi vill ta ett allt större ansvar för flickishockeyn och daminshockeyns uppbyggnad, så ska vi då också försöka någonstans att bygga ett flickgymnasium som en sjätte verksamhet på en isyta. Då förstår du ju själv att det är mission impossible. Mm.
Ge konkreta exempel på vad Djurgården tappar, som exempelvis lag som HV och Växjö inte har problem att göra för sitt lag.
Ja, vi hade ett konkret exempel i februari, den viktigaste förberedelseperioden inför slutspel i fjol, där Svenska Hockeyförbundet förlade Beijer Hockey Games, eller vad det nu heter, på. Då vi fick då tillsammans med Svenska Hockeyförbundet försöka göra det bästa möjliga av saken, vilket innebar att herrlaget fick ställa in träningar fredag, lördag, söndag.
Du menar den här landslagsturneringen, att ja, den gick på Hovet och då hade inte ni någon isyta?
Nej, då får herrlaget icke-idealiskt stå över tre träningar i en viktig träningsperiod, eller den allra viktigaste träningsperioden inför slutspelet. Vår juniorverksamhet fick stänga igen torsdag till söndag, också deras sista uppehåll. Alltså det är bara ett exempel på olika typer av utmaningar vi råkar ut för varje år. Och det är inte så att det finns någon ond, någon som tycker ont om Djurgården och vill oss illa, men det är en extremt utmanande och problematisk situation vi har träningsverksamhetsmässigt, och över tid kommer det, om inte den situationen förbättras eller förändras, vara mer eller mindre omöjligt för Djurgården att, oavsett pengar, ekonomi och så vidare, att kunna vara konkurrenskraftiga. Åk ner till Göteborg och besök Frölundas träningsanläggning och så vidare.
Fantastisk anläggning.
Ja. Så att där har vi en så att säga strategisk stor utmaning i vår framtid.
Men det planeras väl, och jag vet inte om du är inblandad i den frågan eller om det ligger på en klubbdirektör. Det planeras väl någon typ från, vad som man kallar det för, något Camp Djurgården eller Djurgården Academy, med en liten egen anläggning någonstans i någon förort här i alla fall. Och det är väl det som behövs för att det ska bli bra verksamheter. För att ni är väl nöjda ändå med att spela matcherna på Hovet med det trycket och så vidare som ni skapar då. Men det är väl just träningsmöjligheterna för alla era lag som blir lite lidande.
Ja, vi tycker det är fantastisk stämning på Hovet, det är inte det, men det är liksom inte en framtid heller om vi någonstans ska konkurrera med toppklubbarna i Sverige ekonomiskt, att spela vidare på Hovet över tid. Vi behöver kunna attrahera bättre förutsättningar för våra samarbetspartner, kunna äga intäkterna arenan mycket mer än vad vi kan idag, eller åtminstone ha möjligheten att fylla en större arena och på så sätt få del av biljettintäkter eller andra kringintäkter kring det. Och därefter har vi sagt hela tiden att vår långsiktiga ambition är att få spela i en modernare Globen-arena. Och jag tycker att vårens slutspel visar ju vilken fantastisk stämning det går att skapa även i den arenan.
Hur ligger vi i den här frågan, nya Globen? Är det kastat i papperskorgen, eller?
Det är en fråga som det är omöjligt för mig att sitta och ge liksom ett svar på här och nu. Jag har ju en viss information och viss kunskap om situationen, men jag sitter inte med helheten eller full information, utifrån att det berör ju flera olika parter, allt ifrån marknadsexploatörer, Stockholm stad, Stockholm Live, Djurgården Hockey med flera, AIK också för den delen i viss mån. Så att det går liksom inte att sammanfatta den situationen vad nuläget är. Man kan väl mer säga att det är on hold, på paus för tillfället över en överskådlig framtid.
Den här frågan började ju för 3 eller 4 år sedan.
Det är ja.
Egentligen idag så skulle ju ett nytt Globen anpassat för SHL ja. Med de här underjordiska träningsytorna skulle nästan kunna vara verklighet idag.
Ja, de underjordiska träningsytorna har väl heller, det har varit en arbetshypotes som inte har varit givet den första arbetshypotesen. Det har varit en av olika arbetshypoteser hur man ska kunna skapa en förbättrad situation träningsförutsättningsmässigt för oss elitklubbar. Framförallt Djurgården då, som är den största hyresgästen på Hovet. AIK har ju stora delar av sin verksamhet ute på Ritorp. Det är egentligen bara härlaget som är här. Så att hela den situationen är on hold och jag kan inte göra jag varken vill eller kan i det här samtalet göra en bedömning av när vi har ett svar på den frågan.
Och jag kan säga, jag har jobbat nästan på dagen 20 år på Aftonbladet, och jag tror nästan från dag ett så har vi skrivit om arenaproblematiken för Djurgården och AIK, så att det finns ju en risk, tyvärr måste jag säga, att det fortsätter ett tag till det här.
Ja, men det är väl inte, nu kan man väl inte beskylla hela situationen som bakgrunden till varför AIK ligger i allsvenskan. Men det är väl klart att förutsättningarna för såväl Djurgården som AIK är utmanande. Att tillhöra bara den topp 6 eller topp 7, topp 8 i SHL sett till träningsförutsättningar, sett till arenaproblematik i samband med matcher. Sen så har vi ett bra samarbete och en lyhördhet från Stockholm Live och de partners vi har. Men det går fortfarande inte att blunda för det faktum som råder.
Nej. Jag har tagit hjälp i den här podden som börjar gå mot sitt slut och är inne på upploppet av många Djurgårdssupportrar på sociala medier som har fått ge mig förslag på frågor. Den mest annorlunda frågan som folk tyckte jag skulle ställa till dig, det är, vad tar du bänkpress? Jag vet inte om det var någon kompis för dig som ville att jag skulle fråga det. Är du extremt stark eller åt andra hållet? Det borde ju vara något åt hållen.
Mitt personbästa med att jag spelade var 115 om jag inte missminner mig. Skulle jag lägga mig en bänkpress idag och maxa så är jag tveksam om jag klarar 100. Jag tränar väldigt lite styrketräning. Min motion nu för tiden är väldigt mycket tennis.
Aha.
Så att jag tror att
Södertäljeådran där med Mats Valtin, och det är många gamla hockeyspelare som är fina tennisspelare nu.
Ja, jag spelade tennis i min ungdom och såg bland annat Pim växa upp 6 år yngre än mig och sådär. Så att jag återupptog det intresset och den träningsformen när jag slutade med hockeyn.
Vi ska avrunda med en djupare fråga som jag ställer till alla sportchefer, tränare, spelare som jag träffar på min försäsongspoddresa. Vad är det tyngsta som du varit med om i ditt liv?
I mitt liv? Oj.
Och nu måste jag beskriva det, för nu kikar du ut genom fönstret här. Och, du ser inte
Globen, jag
ser att det snurrar lite i hjärnbalken där.
Jag tänker egentligen på, ska jag besvara frågan ur ett personligt perspektiv eller ett hockeymässigt perspektiv?
Du kan ge både och, för du kan ge två olika svar.
Ja.
Hockeyn är ju viktigt, men det kanske inte är så viktigt som när man kommer in på personliga frågor.
Nej, men ur ett personligt perspektiv är det väl när någon av mina nära, då blir det ju farfar, mormor, morfar eller Glenn eller någon nära omgivning har gått bort då. Annars har jag varit ganska, än så länge, väl förskonad från några tyngre saker i närliggande, på ett närliggande personligt plan. Hockeymässigt så måste jag nog säga, när vi åkte ut med SSK, vad blir det då? 2011-12 där va?
Okej.
Okay.
Du var med en duktig kedja, tar ju det här från på uppstått. Du var med en duktig kedja och spelade upp Södertälje något år innan, var du inte det, eller?
Nej, jag återkom från 4 år i Linköping och, okay. och återkom till Södertälje som lagkapten, och någonstans hade Södertälje en ambition om att man hade gjort jojo upp och ner i seriesystemet ett par år där, och man får av ambition att etablera sig mer permanent, och det var ett extremt problemfyllt år och så slutade med att vi åkte ur, och jag stod ändå som lagkapten och man kände sig ganska ytterst ansvarig i de situationerna, och det var väldigt mycket som hände under den säsongen som i omklädningsrum och mellan ledare och spelare och så vidare, management, som som var extremt tufft att genomlida och var extremt tufft att åka ur. Samtidigt så kanske det var den absolut största läropengen till hur jag uppfattar att man ska bedriva hockeymanagement idag. För det var många läropengar. Många läropengar man fick med sig från det misslyckandet.
Men vad var det som gick fel då?
Ja, ska du prata en timme?
Nej, du har 3:30 på.
Ja, men i grund och botten ska du vara en framgångsrik organisation, grupp, så behöver du ha bra relationer. Man kan kalla det laganda, bra relationer sinsemellan. Man trivs att göra saker och ting tillsammans så att man inte blir illojala mot varandra och vi går sina egna vägar. Och de relationerna och den lagsammanhållning hade vi, lyckades vi aldrig bygga, vare sig mellan ledare och spelare eller spelare sinsemellan. Och det identifierades i viss mån från mig och några av mina spelarkompisar från Södertälje, men det togs aldrig på rätt sätt. Så att det var något jag lärde mig till framtiden. Ska det vara ett framgångsrikt, jag visste det redan innan, men jag fick ännu en bekräftelse. Ska det vara en framgångsrik grupp, ett framgångsrikt lag, en framgångsrik organisation, måste ha starka hållbara relationer, genuina relationer mellan varandra så att du kan jobba tillsammans och tar an väldigt tuffa situationer, konflikter och så vidare. Och det är väl beviset till hur vi hanterade situationen för 3 år sedan när vi låg näst sist i serien och Robban var ny tränare, att vi lyckades vända på den situationen utifrån de relationer och det, den lagsammanhållning och någonstans den gemenskap vi hade byggt upp då.
Ni drog alltså inte åt samma håll laget i det?
Nej.
Nej.
Och inte ledare och spelare heller.
Grupperingar som tyckte så. Har ni fuskat med teambuilding och inte liksom lärt känna varandra ordentligt? Eller var det en tränarproblematik som inte när han inte kommunicerade med er? Eller?
Nej, det var väl spelare som inte kom överens, som hade egna agender och som var avundsjuka på varandra. Vem skulle bestämma och vem skulle inte bestämma? Så att det var grupperingar i gruppen och det kom in nya spelare, det var ännu större grupperingar och olikheter. Och sen så hade vi en ganska oerfaren tränartrio vid det tillfället. Peter Popovic, Peter Larsson och Jörgen Bemström var ny vid det tillfället, som gjorde sitt bästa. Men hade också lite olika uppfattningar sinsemellan om hur man skulle hantera det. Och vi hade även management ovanför oss, var också ganska oerfaret i det tillfället. Så att... Det var en extremt tung period och tungt att genomlida. 34 år gammal lagkapten där en hel del av en släkt och vänner jobbade i föreningen och sedermera kanske någon fick avgå och så vidare på grund av minskade resurser och sådär. Så att den var tung ur ett professionellt plan, men personligt så finns det värre saker i livet än det.
Du har ju stort Södertäljehjärta. Är det din dröm en dag att bli klubbdirektör för Södertälje?
Nej, jag har redan tackat nej 2 gånger till det. Så det är inte min dröm en dag att bli klubbdirektör i SSK. Jag trivs extremt bra i den rollen jag har nu. Det är ingen hemlighet att jag har och alltid kommer att ha starka känslor för Södertälje. Men jag har också extremt starka känslor för den klubb jag jobbar för nu. Och har ett minst lika stort Djurgårdshjärta som SSK-hjärta.
Fina slutord. En sista fråga. Du behöver bara svara med ett lag. Vilka vinner SM-guld?
Ja, det är ju Djurgården, givetvis.